Hjärtligt välkommen till Socialstyrelsens podcast På djupet. Idag ska vi prata om barn. Barn som är anhöriga till patienter. Vilka behov har de? Vilken roll har de? Hur kan man stödja de här barnen? Och hur ser deras berättelser ut? De som ska vara med och prata om det här idag är På djupet är Erika Hansson, utredare här på Socialstyrelsen. Hjärtligt välkommen, Erika.
Tack så mycket.
Jag är också med oss Charlotte Oja, allmänläkare. Och du forskar på barn som anhöriga vid vårdcentral i Farsta. Hjärtligt välkommen, Charlotte.
Tack så mycket.
Och så är vi också med oss Maria Eriksson. Du är professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hjärtligt välkommen till dig, Maria.
Ja, tack så mycket.
Jag tänkte att vi ska gå rakt in i barnens situation. När vi pratar om barn som anhöriga till patienter när föräldrarna har blivit sjuka, vad är det för berättelser du möter?
Ja, det här handlar ju om att komma ihåg att de vuxna patienter som vi utreder och behandlar under lång tid ofta dessutom är föräldrar. Och att det finns barn där hemma. Och att de bekymmer som föräldern har man inte bara på arbetsplatsen. Utan man har det också i sitt uppdrag att vara förälder där hemma. Jag kom där på spåret för jag har jobbat väldigt länge på samma vårdcentral. Och det var ett vanligt besök med ett barn som hade hosta. Och föräldern var med och efter ett... När vi hade avhandlat den här hostan och alla var glada och nöjda så säger föräldern till sitt barn att ja, den här doktorn hjälper mig med mina bekymmer. Och så utspann det sig ett samtal om förälderns sjukdom och behandling i rummet. Och när de lämnade rummet så var alla väldigt, väldigt nöjda. Barnet var jätteglatt och föräldern var lättad och jag var jätteglad och undrade, vad var det som hände här? Det som hände var att föräldern bjöd in till en samtal om sin sjukdom så gav möjlighet att överföra information om sin sjukdom och sin behandling och skapa trygghet för sitt eget barn. Det här var ju en väldigt kompetent förälder som liksom tog tillfället i akt. Men det visar ju sig att vi i sjukvården har ett uppdrag att ge information, men vi vet inte så ofta när det är relevant att göra det. Och om vi förstår att det är relevant att göra så har vi inte fått någon kunskap eller utbildning i hur vi ska göra det. Det ligger ju allmänmedicinen nära att bry sig om patienten i sitt sammanhang. Så vi pratar ju ofta om hur hela livssituationen ser ut på ett vardagligt plan. Men det kräver ändå intresse och öppenhet och någon slags hjärtevärme för att börja samtala om föräldraskapet i relation till patientens sjukdom.
Varför är det viktigt för barnen att få information om sina föräldrars sjukdom?
Ja, vi har intervjuat ett barn som säger så här. Ja, man blir orolig för sin förälder. Ja, för det är din förälder. Även om du vet så blir det liksom, du önskar din förälder det bästa. Det är normalt.
Vad säger ni andra, Maria?
Ja, men jag tänker så här att det är klart att barn bryr sig om sina föräldrar och visar omsorg om sina föräldrar, precis som föräldrar visar omsorg om sina barn. Ibland har vi ju en tendens att liksom tänka barn och föräldrar så där att det är vuxna som har ansvar och liksom utövar omsorg och barn är liksom bara mottagare, någon slags passiva mottagare. Men det är klart att barn är ju huvudpersoner i sina egna liv, de har relationer de bryr sig om och de försöker hantera dem. Och då tänker jag att det blir jätteviktigt att de barn som har en sån här situation där föräldern är liksom, det är någon slags svårighet eller problem i livet, att de också får hjälp och stöd i att hantera den. Det är klart att barn bryr sig om sina nära relationer. Det är inte bara vuxna som gör det.
Vad tänker du, Erik?
Det här är ju så spännande forskning som Charlotte håller på med, för att vi har ju hittills inte hört så väldigt mycket om hur det är för barn som har en förälder som inte har så allvarliga sjukdomstillstånd. Mm. Utan det vi har mest kunskap om det är ju hur är det när barn växer upp i en familj där det finns missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa eller allvarlig sjukdom. Men här ser vi ju det att även om det är kanske till synes rätt så harmlösa tillstånd så kan barn gå omkring med en ganska omfattande oro för sin förälder alldeles i onödan. Jag vet att du har berättelser om det, Charlotte, lite grann om hur det inte behöver vara just så att barn har samma bild av sjukdomen som vad doktorn har eller föräldern själv.
Nej, precis. Det som framkommer i de här intervjuerna som vi gjorde var att barnen observerar väldigt mycket. Och de sitter och de funderar djupt på hur kan det komma sig att mamma bara ligger på sängen? eller att hon inte kan bära hem mjölk från ICA. Det verkar ju väldigt allvarligt. Och jag som doktor då kanske har ställt diagnosen panikångest och fibromyalgi. Sjukdomar som jag vet ger inte någon kortad livslängd och det är väldigt besvärligt och jobbigt, men vi tycker inte att det är så alarmerande. Vi kanske skickar iväg personen till någon specialistbedömning på psykiatrin eller smärtklinik eller så. Vi får ganska raskt tillbaka dem och de är medicinskt färdigbehandlade då, som specialistkliniken tycker. Men symptomen kanske består ungefär på samma nivå. Och det vet vi inte riktigt. Liksom, hur lång tid tar det innan barnen tycker att det här är besvärligt på en nivå att de skulle behöva information? Jag håller på med sådana intervjuer nu. Jag tror vi i sjukvården kan tänka så här, att sätter man en allvarlig diagnos, som vi tycker en cancerdiagnos eller låt oss säga någon neurologisk sjukdom, eller då är det allvarligt. Men det behöver inte alls riktigt vara så ur barnens perspektiv. Utan de här sjukdomarna som vi behandlar i primärvården tycks i våra intervjuer vara väldigt oroande för barnen.
Vad tänker du, Maria?
Nej, men jag tänker det här som du inledde med, att ni är vana att tänka personen i hela sitt livssammanhang. Att det är ett liksom viktigt perspektiv ur allmän medicin. Och jag tänker generellt att det är viktigt att vi tänker barn i sitt hela sammanhang. Det är klart att ur medicinskt kanske inte är så allvarligt, men det kan påverka hela barnets livssituation på ett väldigt grundläggande sätt. Det handlar om, som du också var inne på, det här med föräldraskapet, att utöva sitt föräldraskap och så vidare. Och det är klart att om det finns en sån liksom utmaning för föräldern, att det kan påverka barnets hela situation, och då behöver barn information. Alltså när vi pratar om barn i utsatta livssituationer generellt, så kan vi tänka att ja, en del barn, de kan behöva väldigt ingripande insatser. Det är ungefär som du säger, att ja, när det är cancerdiagnos, då vet vi att då är det allvarligt, då behöver vi tänka. Och lite så, blir barn själva utsatta för våld eller lever med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa, då är det på något sätt så tydligt, liksom, här behöver vi ingripa, och det kan vara barn som visar tecken själva. Men vi kan också tänka att en del barn, nej, det är inte på den nivån. Och de visar inte tecken på svårigheter. De fungerar i sin vardag. Skolgången fungerar. Det finns liksom ingenting som indikerar att vi behöver vara jätteoroliga för det här barnet just nu. Men det kan ju fortfarande vara så att den här situationen blir en belastning för barnet. Eller det är någonting som barnet måste hantera. Och att tänka att för att det inte ska bli problem på sikt, om vi tar det så, så kan det vara jätteviktigt att vi jobbar med att stärka det här barnets känsla av sammanhang. Det vill säga att situationen blir lite mer begriplig och hanterbar och meningsfull för barnet. Och då blir information, att förstå det som händer, att förstå också att få veta att det inte är så allvarligt eller livshotande på det sättet. Och utifrån hur det påverkar mig kan jag uppfatta det väldigt så. Det kan vara jätteviktigt, och vi vet att en stark känsla av sammanhang är också någonting som faktiskt främjar barns egen hälsa på sikt. Men, om jag får lägga till en sak till, sen är det dessutom så att barn inte bara kan behöva information, de har rätt också. Barn har rättigheter, och nu är det också så att barn som är anhöriga till patienter, de har rätt till att få information och sina behov av information, råd och stöd beaktade av hälso- och sjukvården bland annat. Så jag tänker vi måste också ha med oss det. Ja, det är inte bara för att barn, även om barn inte behövde, nu vet vi att barn behöver, men så har de dessutom rätt till det.
Vi ska komma tillbaka till just rättigheten och vilken typ av information man får. Men om vi håller oss kvar lite grann vid den här oron som barnen känner. Och du pratar lite grann med det här om vad är det för tecken man kan se. Och i vissa fall ser man tecken, och i vissa fall ser man inga tecken. Vad är det för frågor jag ska ställa? Hur ska jag fundera då om jag hamnar i den här situationen när jag jobbar i primärvården som sköterska eller som allmänläkare? Hur tar jag reda på detta, Charlotte?
I de här intervjuerna som vi gjorde så blir det ganska tydligt att barnen försöker förstå. Den strategi de här barnen strävar efter att ensam klara oss. Alltså de tar på sig en väldigt stor roll som aktör.
Vad är det de tar på sig för någonting, berätta?
Jag ska ensam klara mig och min sjuka förälder. Både att föräldern ska bli frisk, eller jag ska bidra till det, och jag själv ska växa upp och klara det som man normalt då ska klara som barn, gå i skolan och ha kompisar och allt det där. Och då försöker de förstå situationen. Ett barn säger, alltså jag vill bara veta vad sjukdomen heter. Har du frågat din mamma någon gång? Nej. Hur kommer det sig att du inte har frågat, tror du? Hon kanske blir ledsen. Det är det. Alltså de vet vad de har för fråga. De vet också att det inte är okej att ställa frågan. Och de tar ansvar för det och behåller frågan för sig själva.
De vill skydda föräldern på det sättet.
Så det är klart, om jag som arbetar i sjukvården är medveten om att det är så här kan det fungera för ett barn, så skulle jag ju bjuda in till att informera. Eller hur? Skulle du vilja veta vad sjukdomen heter? Kan jag ju fråga. Jag vet att andra barn har sagt att de skulle vilja veta vad sjukdomen heter. Skulle du vilja det? Ja. Alltså vi kan
bjuda in i samtalet.
Vi kan få en annan attityd istället för att fortsätta osynliggöra det. Så kan vi säga att men titta, vi vet att det här är något som barn kan fundera på. Det är helt rimligt. Ska vi samtala om det, du och jag? Gärna tillsammans med föräldern. För hela tiden så tänker jag också att det är viktigt att vi i sjukvården inte tar ifrån föräldern föräldrarollen. Men föräldern kan ju behöva stöd i att ha det här samtalet.
Men även så att säga, till synes enkla sjukdomar kan bli väldigt existentiella för barnet i den här situationen. Maria?
Ja, nej, men det var bara att fylla på det här som du sa om att bjuda in. Jag tänker, träffar man vuxna patienter, att också ställa frågan om man har du barn?
Mm.
Och har du pratat med ditt barn om din sjukdom? Vill du prata? Eller, vi vet att barn ofta kan ha frågor även om det inte är så allvarligt. Ja. Vill du ha hjälp eller ska vi hjälpas åt och informera barnet? Hur tänker du? Att liksom också väcka frågan med föräldern. Du beskriver när man har kommit så långt som man har väl liksom träffat barnet som är patientens barn. Då, men, och gärna lyckträffen här vid det här sjukhusbesöket. Men jag tänker också att faktiskt aktivt väcka frågan hos föräldrar. För att föräldrar, tänker jag, också precis som barn skyddar sina föräldrar kan föräldrar skydda sina barn om man har en föreställning om att man inte vill belasta dem med de här sjukdomarna som man själv bär på och förstår inte hur på ett sätt belastande den här tystnaden kan bli ur barnets perspektiv.
Merike, hur tänker du att bjuda in barnet också till ett möte med exempelvis läkaren?
Ja, alltså det är precis som i alla de situationerna där det finns ett bekymmer i familjen, någon vuxen som är upptagen av att det är någon sjukdom eller någonting annat som är en svårighet, så vet vi ju sen tidigare att det finns en tendens att man tar hänsyn till varandra, att man undviker att tala om det för att båda parter föreställer sig att det är lika bra att man inte berör det svåra och problematiska, för det blir bättre då. Och så vet vi från forskningen att det är precis tvärtom, att det som man framförallt behöver hjälpa till med, det är att det kan öppna upp för samtal om de här sakerna, att det kan bli helt okej att fråga, att ett barn inte behöver vara oroligt för att göra mamma ledsen om jag börjar fråga om det här, för att de går liksom med de här frågorna och oron inom sig, och då är det bättre att man sätter ord på det i familjen och avdramatiserar på så sätt. Och föräldern också får veta hur mycket barn har förstått och hur de funderar och vilken oro de har.
Vad ska jag göra rent konkret då som förälder för att få igång det här samtalet?
Ja, jag tänker att en viktig grund är ju att som förälder förstå att det är inte till skada utan till nytta att börja samtala om det här. Och det är ju någonting som vården verkligen kan förmedla. Så det är en sån där grundläggande uppgift, tänker jag, att förmedla till de som är föräldrar att det är viktigt och det är bra att man har öppna samtal i familjen om det som stör vardagen och är problematiskt på ett eller annat sätt.
Varför är det här så viktigt just inom primärvården?
Jag tror det är viktigt i alla sammanhang där vi vårdar vuxna, men primärvården är ju den största vårdgivaren i landet. Det är där den större delen av alla med depression, med värk, med kroniska sjukdomar omhändertas. Och det är ofta det som är den bestående kontakten. Och dessutom tror jag att inom primärvården så har vi ju haft en tradition av att ha kontinuitet mellan vårdgivare och patient och att vi känner patienternas hela familjer. Att vilja känna hela personens livssituation. Och då blir det här en väldigt naturlig och liksom självklar del av samtalet.
Ni lyssnar till Socialstyrelsens podcast På djupet, där vi pratar om när barn är anhöriga till patienter. Vilka behov har barnen av information och hur kan man få igång ett samtal om exempelvis förälderns sjukdom och situation med barnen? Charlotte?
Jag tänker ett sätt att öppna upp ett sånt samtal med sitt barn är ju att utgå från någonting som man vet att barnet har observerat.
Exempelvis att man inte kommer ur sängen eller inte kunde handla mjölk, som du sa.
Precis. Alltså att man bekräftar det som du sa ju igår, att jag bara ligger på sängen. Ja, det stämmer ju. Jag gör ju det mycket nu. Och så någonting om varför och kanske hur man jobbar med det. Som visar på att det finns andra vuxna omkring som jag tar hjälp av för att ta hand om den här situationen. Och ofta är det ju så att det inte är ett samtal, utan det är en serie situationer där det förmedlas lite mer och lite mer och lite mer information. Man signalerar ju genom att ta vara på sådana tillfällen att jag är öppen för att öppna upp det här samtalet. Och så är du, och så känner man av det där. Och sen så växer samtalet över tid, tänker jag.
Mm.
Ett väldigt viktigt budskap till barn i den här situationen är ju att det inte är deras fel. För att jag tänker, jag menar, om det är en förälder som kanske blir sämre i sin sjukdom eller orkar mindre eller så, så ligger det nära till hands för ett barn att tro att ja, men det berodde på att jag bråkade där till frukosten eller att jag inte sköter skolarbetet eller någonting sånt där.
Maria, hur tänker du där kring skuldbeläggandet eller att undvika det?
Ja, det är en aspekt. En annan är smittare. Kan jag bli sjuk? För att min förälder blir sjuk, blir jag också sjuk? Alltså det finns massa frågor. Då tänker jag så här också, att ibland, både som förälder och som vårdpersonal, så kan man ju vara osäker på hur man ska prata. Att man ska prata, det är liksom första steget, att inse det. Och väcka den tanken både hos vårdpersonal eller personal inom vården som möter patienter och hos föräldrar själva. Och sen är nästa fråga då, hur? Du pratar om den här väldigt kompetenta föräldern i början här. Alltså, vissa föräldrar har ju de här resurserna själva. Och med lite push och lite hjälp liksom på traven så klarar de det ganska bra. Andra behöver mer stöd. Och jag tänker att här har ju ändå utvecklats en hel del metoder faktiskt. Vi har uppmärksammat barn som anhöriga mycket mer i Sverige på senare år. Och det har utvecklats, det finns metoder som man har hämtat utomlands ifrån. Det finns egenutvecklade i Sverige om hur man kan informera barn som anhöriga eller hur man kan jobba med och öppna kommunikation i familjen. Så att det är också så att vi kan tänka att för vissa föräldrar räcker att få frågan och så tar de med sig den hem och pratar med sitt barn. Andra kan behöva hjälp med vårdpersonal i rummet. För vissa barn kan man behöva liksom motivera föräldern att liksom ta emot ett erbjudande för barnet. Att kanske få träffa någon själv som hjälper barnet att sätta ord på sina frågor och sitt behov av information. Allmänna barnhuset tar fram en sån modell till exempel. Och så för man tillbaka sen till föräldern, gärna tillsammans med en ansvarig läkare till exempel. Och sen ytterligare andra familjer, där kan man behöva jobba i flera sessioner med kommunikationen mellan barn och föräldrar. Det finns också modeller för det så att säga. Så att vi får väl kanske tänka lite så här insatskedja eller trappa. Och se att olika barn och föräldrar kan ha olika mycket behov av hjälp och stöd i den här situationen.
Du pratade tidigare med dig om barnets rätt till information.
Ja.
Hur ser den rätten ut till information?
Ja, men hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att barn har, hälso- och sjukvårdens personal ska beakta barns rätt till information och stöd när de är anhöriga till exempel föräldrar med allvarliga sjukdomar eller psykisk ohälsa eller en hel del andra problem. Så att jag menar, där är uppdraget till just sjukvården i det här fallet är väldigt tydligt.
Vi har pratat ganska mycket här om hur man får igång ett samtal både inom primärvården och också som förälder. Tanken är lite grann då att få barnen att inte må dåligt, att inte skuldbelägga sig själva, att inte ta på sig ett för stort ansvar för den sjuka föräldern. Vad är det jag inte ska prata med mitt barn om när jag är sjuk då? Finns det någonting jag ska undvika, Charlotte? Vad säger barnen som du har intervjuat?
I intervjuerna så framkommer en enorm brist på samtal. Jag tror inte jag har något exempel på att de har sagt att det där borde jag inte. Något barn säger, det är som bomber av frågor i mitt huvud. Varför svarar hon inte? Det är säkert så att det finns absolut saker man ska bespara barnet. Och det är klart att det finns, alltså jag tänker att barnet hamnar i situationer där det ska göra den vuxnas roll. Alltså jag tänker barn som får tolka för sina föräldrar till exempel, eller barn som får göra vuxenuppdrag. Så de här barnen, de ringer ambulansen, de hämtar medicin, de sköter hushållet, de går med syskon till utvecklingssamtal, de går själva på besök i sjukvården. Alltså det blir liksom en bild av ett liv som är plågsamt övergivet på väldigt många fronter. Så att jag tror att tystnaden är en mycket större fiende än man skulle råka säga något som var fel.
Maria, hur tänker du?
Jag tycker när du beskriver den typen av konsekvenser av att leva med sjukdom, då har vi också rört oss nästan bortom barn som anhöriga. Då pratar vi om unga omsorgsgivare. Jag tänker också, är barnet då anhörig eller ska vi se att det här barnet får ett så pass omfattande ansvar för omsorgen om föräldern och tar ansvar för sådana områden som vi normalt inte tänker att barn ska hjälpa till med, så att säga. Det här med sjukvård och ansvar för syskon, och det ansvaret blir så omfattande så att det kan påverka skolgång negativt och att man blir väldigt upptagen av. Och där kan jag tänka att vi i Sverige, vi har faktiskt inte pratat så mycket om unga omsorgsgivare. Alltså Young Carers är ett etablerat begrepp internationellt i forskningen, men vi vill gärna att barn ska slippa arbeta. Vi tänker att det hör inte till barndomen, så att vi har kanske haft lite svårt att ta in att vissa barn gör det för att de har inget val, för det finns ingen annan där. Och där tror jag att vi också behöver uppmärksamma de barnen och se att ibland behöver vi då sätta till mer insatser. Alltså det handlar inte bara om att prata, det handlar faktiskt om att avlasta det här barnet och se hela situationen. Så att, men jag skulle vilja komma tillbaka till det här med pratet. Ibland så tror jag också det här att vi tror gärna att vi ska lösa allt. Och det viktiga budskapet från det du säger, Charlotte, det är det här att men bara det genom att benämna, sätta ord på, att se till att barnet får svar på sina frågor, gör situationen ändå mer begriplig och hanterbar. Och det kan vara mycket nog. Bara det kan vara en väldigt viktig intervention i ett barns liv som gör stor skillnad. Sen kanske inte det räcker, men vi ska inte heller underskatta bara det där, bara inom citationstecken, det där att stärka barns känsla av sammanhang. Det kan ha otroligt stor betydelse i det enskilda barnets liv.
Ni som lyssnar på den här podden ska också veta att en av de här situationerna som vi pratar om alldeles nu, nämligen när barn går in i en roll, när barn är mer som tolkare, det finns en specialpodd att lyssna om det. Ni kan också lyssna på andra poddar som vi producerar som handlar om hur man möter och hur man pratar med barn. De här barnen som du har intervjuat, Charlotte, vad är det de berättar om när ett sånt här samtal går bra? Vad är det de känner då?
Tyvärr var det så att de tycker själva att de har frågat men de får inte svar. Så att det fanns ingen rikedom av exempel på hur det blir när det är bra, tyvärr. Och för mig blir det kanske en indikation på att de bra samtalen är alldeles för få. Alltså jag tänker på ett barn som säger att jag skyndar mig hem från skolan och jag skulle få tunnelbanan att gå fortare bara för att jag ska bära de där kassarna från ICA. Alltså att de skulle bli av med den här pressande bördan av oro och omsorg och istället då kunna vara kvar i skolan och avsluta det på ett bra sätt och gå på sina normala fritidsaktiviteter och utveckla det, de förmågor de behöver för att fortsätta att leva ett friskt liv som unga vuxna sen. Det är ju syftet med allt detta. Så de här barnen är ju fortfarande friska och vi vill att de ska fortsätta vara friska. Och kan vi då ge dem information så att de förstår situationen mer tydligt och att deras egen situation blir mer begriplig och meningsfull, så att de själva då kan möta vuxenlivet så småningom på ett mer helt sätt. Det är grundläggande önskemålet som jag har bakom de här studierna vi gör.
Erika.
Det är ju genom de här studierna som vi får syn på hur det kan se ut för de här barnen. Vi har inte den här kunskapen idag. Och jag tänker att det här är någonting som vi alla behöver bli mer medvetna om. Hur de tänker, hur de agerar, de här barnen. Och att det som sagt inte bara handlar om de här riktigt allvarliga situationerna. Utan även i, det kan vara en tillfällig svacka eller så. Men att det får en väldig konsekvens för många barn att inte veta, att inte förstå och att då känna ett väldigt ansvar för att hjälpa till i den här situationen. Och som de behöver få hjälp med att både förstå och få avlastning i. Så att vården behöver se det i större utsträckning och överhuvudtaget så behöver vi ha en större medvetenhet om det här i samhället. Om att det är så här de här barnen har det hemma.
Hör ni, den här podcasten är lite mot sitt slut. Om vi bara skulle avsluta då med i den här situationen inom primärvården med de här barnen. Vad är de bästa tipsen för att få igång det här samtalet med Erika?
Att man är medveten om att patient man har är föräldrar och det innebär att det finns barn där hemma som säkert undrar en massa saker och som säkert skulle ha en väldigt nytta av att få veta mer och få ett öppet samtal om sjukdomen och om ja, hela situationen.
Charlotte, bästa tips?
Börja prata om det bara, på något sätt.
Maria, bästa tipset?
Ja, men det är det här. Är patienten förälder? Har patienten barn? Har du pratat med ditt barn? Vill du ha hjälp att prata med barnet? Vi tror, vi vet utifrån erfarenhet, forskning, att många barn har frågor och vi kan hjälpa till och ge i alla fall vissa svar på dem.
Hjärtligt tack, ni har lyssnat till Socialstyrelsens podcast På djupet. Idag har vi pratat om patientens barn och vikten av att få till ett samtal och ge barnen information kring föräldrarnas sjukdomar. Ni som har varit med idag och talat om det här, det är Merica Hansson, utredare här på Socialstyrelsen. Hjärtligt tack till dig, Merica, att du ville vara med idag.
Tack så mycket.
Hjärtligt tack även till dig, Charlotte Oja, allmänläkare och forskare, att du vill vara med här på djupet idag.
Tack.
Och avslutningsvis tack också till Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, för att du vill vara med och prata om det här idag.
Tack så mycket.
Jag som leder den här podden heter Ola Bilger och är kommunikationschef på Socialstyrelsen, och hjärtligt tack för att ni har lyssnat.